Hjälmaren, doldisen bland Sveriges stora sjöar. Om och från den sänds Naturmorgon den 18 juli 2026. Vi kikar på dagsländorna som svärmar och är motorn i ekosystemet här. Vi hör om de exklusiva fågelskären med svarttärnor och dvärgmåsar. Och vi kikar på olika vattenväxter som andmat och pilblad. God morgon och välkomna till Naturmorgon i Sveriges Radio P1. Jag heter Jenny Berntsson-Djurvall. Jag finns på Vinön i Hjälmaren och i en båt tror jag finns min kollega Mats Ottosson som dessutom bor här i närheten av sjön. Och så här lät det när vi var ute båda två med båt i torsdags. Vid nyckelgrundet ute i Hjälmaren, Mats. Alltså jag tycker det är så märkvärdigt att vara på det här jättevattnet. Åka båt, titta och höra trutarna. Men det luktar inte tång.
Och du saknar saltet.
Ja, det finns inget salt. Nej. Och ingen säl.
Nej, det förstår jag med din bakgrund. Nej, men det är väldigt speciellt. Det här är ju som ett, innan havet är kanske att ta i, men det är liksom dimensionerna på vattenspegeln här är verkligen rejäla. Och sen finns det de här spännande små grunden och skären där det står massor av fåglar och flyger intressanta små insekter. Varför? Som fåglarna lever på, som kryper i vårt hår och på våra glasögon. Ja,
men de bits inte. Nej. Nej, snälla. Nej. Men du, det här är faktiskt din hemmasjö.
Ja.
Du sen, har ju potatisodling nere vid en av stränderna.
Vi skäller vatten, mina potäter med vatten från Hjälmaren.
Men hur är ert förhållande, Hjälmaren?
Ja, men jag tycker att det har tagit tid för mig att bli riktigt ordentligt förtjust i Hjälmaren. Den spjärnade emot länge, eller jag spjärnade emot. Jag tyckte det var grumligt och lite geggigt jämfört med sjöar som jag var uppvuxen vid och algblomningar och sånt där. Men nu börjar jag verkligen få smak på den här sjön. Upptäcker ju bland annat i och med den här sändningen vad mycket spännande det finns här.
Och i en båt också nu, Mats Ottosson. Var är du?
Ja, men jag är tillbaka här vid nyckelgrundet där vi var igår. Kanske att man hör lite tärnor en bit bort, men annars hör man ju klucket i alla fall från... Jag håller nästan på att säga havet. Alltså jag ber om ursäkt i förväg om jag kommer att försäga mig och säga att ja, här sitter vi ute på havet. För det är verkligen så det känns här ute. Det är lite mer gråmelerat idag än det var igår när solen flödade. Solljuset är dimmat av ett tunt molntäcke. Perfekta observationsförhållanden tror jag. Nu pekar Johan här på något vi ska se. Vi får återkomma till vad det är. Men jag är på plats vid nyckelgrundet.
Men han pekar inte på någon av de jättestora gösarna som är så berömda härifrån.
Nej, de är dolda under ytan. Det handlar om fåglar snarare. Vad ser du, Johan?
Jag ser en hel del. Men det som lät så otäckt var en skräntärna.
Ja, det låter lovande. Sådana kan man få se till exempel här. Det här är faktiskt en, jag skulle vilja utnämna det till en av landets mest okända och svårtillgängliga fågellokaler. Men riktigt, riktigt fin.
Mm. Och det där hör ihop med Hjälmarens bottendjur ju. Maskar, ärtmusslor och fjädermyggslarver kommer vi få höra om som driver ekosystemet här på många sätt.
Ja, jag tappar koncentrationen direkt här för det flyger fåglar runt omkring oss.
Ja,
men så är det. Men vi ska också träffa de som lever och verkar här. Jag har ju en yrkesfiskare med mig här i båten och bland annat, han är mycket annat också. Och vi ska få träffa en som är 17:e generationen hjälmarfiskare faktiskt.
Ja, och jag ska titta på vattenväxterna. Det är en väldigt näringsrik miljö både på land och i vattnet här. Vattenaloe, säger man så? Aloe?
Jag tror man säger aloe. Vattenaloe skulle jag säga. Får vi se vad som är rätt sen.
Jag kommer inte säga rätt på den heller då, säger jag ursäkta för det. Men andmat kan jag uttala och kanske inte artbestämma, men det kommer jag lära mig. Och vass ska vi prata om, det kan vi inte gå förbi när vi är vid Hjälmaren.
Ja, det finns ju gott om växtlighet här. Det är en väldigt stor och väldigt näringsrik sjö här. Som blev ännu grundare när den sänktes i Sveriges största sjösänkning genom tiden. Och det kommer vi också att höra mer om.
Mm. Och jag står alltså på Vinön i söder. På en sån här, det finns väldigt många såna här byggda kanaler eller vad man ska säga som används som hamnar. Och, så jag står på en sån här tunga vid en sån kanal. i söder och vattnet är alldeles stilla som ju Mats sa. Och här kommer en, jag skulle säga grågås, jag ser siluetten av en gås. Och det är fint blänk mellan, molnen har gjort en liten kil mellan sig. Och där kommer det ner sol som skapar guld på vattnet. Vill man höra av sig till Naturmorgon så kan man alltid göra det på naturmorgon@sverigesradio.se. Och så finns vi på våra sociala medier också. Och producent Lisa Henkov har koll där, så hör av er om ni vill. Nu ska jag säga god morgon till Daniel Gustafsson.
God morgon, god morgon.
God morgon. Du är uppvuxen med Hjälmaren.
Ja, men det är jag delvis. Jag hade en liten gård på norra kanten av Hjälmaren, söder om Arboga. Så det låg bara någon kilometer från sjökanten vid en lång grundvik som går in där, Frossammarsviken.
Mm. Du är biolog och du jobbar på Länsstyrelsen i Örebro. Vi skulle väl också kunna bjuda in någon av dina kollegor i något annat län?
Ja, för den här, det är ju en stor sjö, som vi sa. Så den delas ju av tre län. Örebro, Västmanland och Sörmland. Ja. Och fem kommuner är det som delar sjön.
Ja. Men Vinön är Örebro ju, så där gjorde vi rätt när vi bad dig.
Absolut, det är mitt territorium.
Kan du, liksom, för mig som är från västkusten, Hjälmaren är väldigt okänd för mig, har varit fram till nu. Kan du sätta oss på kartan och liksom ge oss Hjälmaren?
Ja, man kan försöka. Det finns ju mycket att berätta om Hjälmaren. Men att den är svår att hitta till är väl att den ligger, delvis att den ligger mellan tre län. Andra län vänder sig liksom snarare mot Mälaren och Östersjön än mot Hjälmaren. Men Hjälmaren är ju jättestor. Sveriges fjärde största sjö. 6 mil lång mellan Örebro och Eskilstuna. 2 mil bred. Och när man tittar ut över Hjälmaren så upplever man att det är väldigt flackt. Det är grunda skär och öar som sticker upp. Och den är väldigt grund. 22 meter som djupast vid Tockenön. Medeldjup 6 meter. Och så ligger den på slätten, vilket gör att den är väldigt näringsrik. Och tillsammans med den här grunda och sjön som snabbt värms upp så blir det en väldigt hög produktion i den här sjön.
Mm. Och jag tycker det är också anslående, liksom grönskan på stränderna här. Det är som att det ligger broccoli runt om man tittar på långt håll, och på nära håll ser man alla dessa lövträd som bara nu är i sitt finaste gröna.
Ja, men det är verkligen karaktäristiskt. Det är ju lite varmare klimat här runt den här stora sjön också. Så det är mycket lövträd och till och med lite ädellövträd.
Vad blir växtzon 1 typ?
Ja, vad blir det nu? 2 tror jag det.
2 tar vi. Ja. 2 tar vi. Mm. Men väldigt fin växtzon ju för alla, antar jag. Och ute på sjön i båten finns Mats Ottosson och Johan Nilsson.
Ja, som ju då är yrkesfiskare. God morgon, Johan.
Ja, god morgon.
Inte bara det. Du har många andra strängar på din lyra också. Men en av de 34 yrkesfiskare som finns i sjön och bor på norra Vinön här. Men du hinner egentligen inte vara här, va? Ute i en båt med mig.
Nej, nu borde man fiska kräftor. Oj, oj, oj.
Ja, jag vet. Ja, det är liksom den här säsongens främsta fångst.
Ja, det är det. Absolut. Ja.
Annars då, vad är det viktigaste som fiskare? Alltså, vad är det viktigaste bytet?
Det är ju, gösen är jätteviktig. Den har vi ju tillgång till året runt. Kräftorna har ju en så kort säsong. Ja.
Du är också fågelinventerare. Bra en dag som det här. Biolog och blivande vinodlare kan man väl säga också. Ni kommer att få höra Johan Nilsson prata mycket om Hjälmaren under morgonen. Men ni ska också få träffa hans kollega Anna Vesper Gunnarsson som fiskar i sjön. Med en annan av Hjälmarens större öar som utgångspunkt. Som jag ser om jag vänder mig västerut här nu. Valen heter den. Jag besökte henne för några veckor sedan och vi kan väl lyssna på en som formulerar sin relation till sjön Hjälmaren från en väldigt djupt förankrad position.
Pappa har ju hållit på att forska nu i jättemånga år och han kommer tillbaka i 1560-talet. Där tar det slut på dokumentationen.
Men då var era förfäder och anmödrar också fiskare och bodde här ute?
De har ju bott här runt sjön allihopa och flyttat ifrån ön och till fastlandet. Så någon annan kommer till. Men det har ju följt släkten hela vägen. Så det
och hur många generationer blir det?
Det är 17. Jag blir 17. Så att det finns ju en viss, ett visst ansvar i det.
Ja.
Det har man inte tänkt. När jag växte upp så tänkte inte jag på det. Pappa pratade inte så mycket om det då. Utan det var ju senare som man började prata om det. Och sen, ja, jag har ju aldrig känt att jag har haft ett tvång att fiska eller sådär. Utan det har ju varit mitt eget val.
Mm.
Jag provade lite annat och kände att ja, men det här kanske inte... Jag var ju här ute ganska mycket på somrarna när jag var tonåring. Och var mycket med pappa. Och jag har alltid älskat att vara med pappa. Även när jag var väldigt liten. Så att jag har ju hängt med honom på nästan allting. Vi var och hämtade första taxibåten och andra taxibåten. Och så hjälpte till lite grann med sopkörning. Med lite med skolskjutsarna när det behövdes. Så han gjorde illa sig. Och jag tycker om att vara med pappa. Det känns som att det går lätt på något vis. Det är inte alltid lätt, men det finns någonting där som inte går att ta bort. Liksom. Så när jag hade provat lite olika jobb så slutade jag på ett jobb. Jag hade ett annat pappa sa där, men herregud, kom hit och jobba med dig. Och jag sa, ja men okej då. Så jag skaffade F-skattsedel och sen så sökte min licens för 15 år sedan.
Det kanske nästan är svårt att beskriva när man har vuxit upp. Så alltså när Hjälmaren är så tydligt din hembygd, det är här du har levat. Men vad betyder Hjälmaren för dig?
Det är ju ett liv. Sjön är ju ett liv. Mm. Och jag sitter och funderar på vad sjön ger så otroligt mycket till så många människor. Inte bara liksom vi som fiskar i sjön och vill ha en inkomst från sjön. Men har vi inte ett vatten som mår bra så har vi inte något att dricka. Vi kan inte odla för vi kan inte vattna med vattnet. Vi kan inte bada i vattnet om det inte mår bra. Vi kan inte ta hand om det som är i vattnet om det inte mår bra.
Mm. För dig personligen då?
För personligen.
Alltså skulle du kunna tänka dig att bo någonstans där du inte har Hjälmaren?
Nej, jag har tänkt jättemycket på det.
Uh-huh.
Jag har tänkt så här, ja, men tänk om jag inte skulle kunna fiska här. Vad skulle jag göra då? Ja, men då skulle jag inte vilja borta den ändå från vattnet och sjön. Alltså den drar nog enormt. Och jag vet ju det att så fort vi åker iväg, ja, vi åker på semester. När vi hade bröllopsresan, jag och min man, då åkte vi till Katrinelund och bodde på hotell och käkade mat och satt vid Hjälmaren. Åkte direkt från bottengarnsupptagningen till hotellet där och var vid Hjälmaren. För att vi tycker så mycket om den. Den är livet på något vis.
Mm.
Och det märker jag själv att det speglas i allt jag gör. Jag har ju det som min grund i allt jag gör.
Hur då allt du gör?
Ja, men om jag åker iväg och har möten till exempel. Eller, så det blir ofta att jag hänvisar till Hjälmaren för att jag själv förstår vad det jag pratar om. När jag kan grunda mig i den sjön. Jag kan veta att ja, men här, så här beter det sig här. Ja, men då kanske jag så det beter sig på andra sätt. Och varför beror det på det? Ja, men så här har jag sett det här. Kan det vara någon likheter? Eller?
Det är liksom din referenspunkt,
ja,
i allt.
Ja, verkligen. Men alltså, sen är det ju hela sjön, livet, årstidernas växlingar. Och du kan, varje dag som man är ute så händer det någonting och ser annorlunda ut. Och du ser hur det förändras hela tiden. Man brukar säga att sjön blåser upp så otroligt fort, men... Det är inte bara att den blåser upp fort utan det är mycket annat som förändras fort. Man ser årstidsväxlingarna. Jag börjar våren och vintern, isen ligger och sen börjar den smälta. Man ser ändringar på land och färgerna förändras runt sjön. Och som sagt, fåglarna kommer tillbaka och man blir så glad när fiskljusen kommer och ropar att hej hej, nu är det vår, nu är jag här. Kan jag få en fisk? Och så kastar man en och så kvittrar de och tackar med ett helt annat läte och flyger iväg. Och man är så nära. Men så otroligt nära naturen och lugnet. Man kan sortera sina tankar och bara få andas i den här stressiga världen som jag har.
Mm.
Så att Hjälmaren är liksom otroligt viktig för mig. Det är liksom som att det är i mig på något vis.
Du sa att det blåser upp fort. Hur skulle du i stort beskriva Hjälmarens personlighet?
Oj. Föränderlig.
Ja.
Är väl en väldigt bra... det kan vara otroliga vackra morgnar. Och det kan vara väldigt hårt väder. Det kan vara sjön går vitt och du känner att nu får jag hålla i mig. Och sen nästa stund då är det kavlugnt.
Anna Vesper Gunnarsson, yrkesfiskare i 17:e generationen på ön Valen här i Hjälmaren. Hon är också ordförande för Hjälmarens fiskareförbund och för Svenska insjöfiskares centralförbund och vice ordförande för Vi svenska fiskare. Det var Mats Ottosson som hade träffat henne för ett tag sedan. Daniel Gustafsson är biolog på Länsstyrelsen i Örebro. Han är här på Vinen med mig nu. Och i en av de här kanalerna som används som hamnar så finns det en sorts brygga. Det ser ut som den är gjord av tre gamla telefonstolpar eller något. Jag ska nu ta mig ner genom den höga växtligheten. Balansera ut till dig. Har du tänkt att jag ska gå här på?
Ja, men det är lite halkigt så ta det försiktigt.
Tre stycken lite. Ja, de håller. Ja,
håller på
gräset. Nu är vi mitt ute i kanalen.
Nu är vi mitt i kanalen.
För att uppleva frodigheten.
Ja, det är så enormt frodigt i de här näringsrika sjöarna. Det är ett myller av arter när man tittar ner. Så det är spännande verkligen.
Det ska vi se här, va? Det är alltså en vattenspegel som är lite grumlig kan man tycka. Mycket insekter som springer runt och skräddar och sådär.
Spindlar har vi som springer här också.
Oh, de kan bitas. Ja. Och sen är det massor med blad. Jättestora blad som är gula näckrosor. De kan vi. Ja. Jag tror att det är olika natar som är lite mitt emellan stora blad.
Ja, men det är ju gäddnater framförallt. Det är de här som är lite större ovala blad som flyter på ytan.
Ja.
De har ju lite olika taktik, de här vattenväxterna, för att klara det här, att leva i en sån här miljö. Det är ju många som sticker upp med blad och blommor ovanför vattenytan. Så vi har ju pilblad som blommar så fint till exempel.
Men sluta nu, vad fina.
Ja,
och då låter det som att jag kan pilblad, det kan jag inte. Men om man får se ett pilblad någon gång, då fattar man precis, ja, bra namn.
Ja, bladen ser ut som pilar med långa snibbar.
Pilspetsar, ja precis. Ja. Men de blommar ju.
Ja, de är läckra vita blommor. Tre eller fyrtaliga. Ganska stora, ett par tre centimeter i diameter. Sen har, ja, så har vi lite annat som blommar också. Blomvass såg jag här borta, är också riktigt läcker. Den ser vi inte precis här just nu. Och svaltingen blommar också. Och det är sådana här som sticker upp över vattenytan och blommar just nu. Så de kan man ge sig ut och kolla efter.
Men, och sen så andmat, är det här som ligger på ytan och i små, ja, små blad?
Precis, för det är ju en annan taktik då, det är att ligga på ytan och flyta. Och då finns det gäddnaten, den sitter ju fast i botten. Men sen har vi en massa sådana här som flyter fritt uppe på ytan. Så här har vi ju andmat, det är ju de här små gröna som bildar som en matta ofta på vattnet.
Det är väldigt fint tycker jag.
Mm. Och här kan man ju se, det är ju flera arter av andmat också. Du ser att det är små andmatar och lite större. Ja, bara du inte halkar i.
Ja. Då får Mats stå över sändningen helt enkelt. Vi balanserar här. Men du, vad är det som ser ut som en ananas nere i vattnet?
Den spottar du där. Den här är ju häftig. Nu ser vi om vi kan få upp den här.
Vad är det här för skönsång vi har? Är det ägen som...
Ja, men den
Nej,
här
men sluta! Under vattenytan så ser det ut som att någon har stoppat ner en ganska stor ananas. Alltså jag menar det här bladverket som är uppe på.
Ja, själva frukten har den ju inte som en ananas.
För nu tog du upp den när den hade ingen frukt. Vad är det?
Det här är ju en vattenaloe. Och den här är ju också en sån här som ligger och flyter fritt. Den har ju som långa rottrådar ser där, som sticker ner.
Mm.
Och de sitter lite löst förankrat i bottendyn. Det är väldigt dy i botten här. Men annars så hänger den löst. Och den här är ju så... när den blommar, här sitter en igel också på den. Nej, men den sitter nere i vattnet större delen av året, men när den blommar då skickar den upp en blomma i toppen av skottet här, toppen av ananasen, och då stiger den upp till ytan, så blomman sticker upp över vattenytan. Och ofta ser man så här år, så ser man att de här vassa bladen när den ligger och flyter så sticker de också upp över vattenytan, så det blir som ananasplantor som sticker upp överallt. Sen när den har blommat färdigt, då sjunker den ner igen. Och den här i Sverige så finns det i stort sett bara honplantor av vattenaloe. Det är väldigt sällsynt med honplantor, så ofta så blir de inte befruktade, så det blir sällan någon frukt.
Ah, okay.
Men annars så är ju tanken att den sjunker ner och så är det någon frukt som kan rota sig ner i vattnet.
Vilken fantastisk växtdal. Du ramlar inte själv.
Oj.
Och om man vill se en sån och ha tillgång till sociala medier så kan jag rekommendera att gå in och titta på när jag ber Mats och Lisa ta sig ner för att ta upp en sån där. För att jag vill inte bada bland andmaten, men det gör de modiga kollegorna jag har. Så är det när man jobbar på Naturmorgon i Sveriges Radio P1. Och nu ska vi ägna oss åt svaret på förra veckans naturfråga som var formulerad så här. Såväl fisk som fågel frossar gärna på dessa djur som vi har ett 60-tal arter av i vårt land. De har kommit att symbolisera det efemära. Man syftar då på tiden som fullbildat flygfä som sägs vara 24 timmar helt ägnade åt fortplantning. Då svärmas det ofta även i bokstavlig bemärkelse. Rätt svar är dagslända. Och veckans vinnare är Annette Stopani i Göteborg som får en termos. Thomas Axenroth i Katrineholm vinner en tygkasse. Och Tola Duke i Sundbyberg kommer att få ett tygmärke med posten. Grattis till er! Hej, jag tror svaret är dagsländer. Efemeroptera. Så ledtråden efemära blev ju extra bra som tydligen betyder varar under en dags tid på grekiska, om nu AI har rätt. Så skriver Agneta Kotin i Aneby. Och Jonas Möller i Sölvesborg skriver: när de kläcker så sker det i stora antal och de bjuder då både fågel och fisk på kalas. Så något jag har bevittnat flera gånger. Sportfiskare försöker imitera dessa sländor för att locka en fisk till hugg. Och då är till exempel Ephemera vulgata, sjösandslända, och Ephemera danica, åsandslända, populära att efterlikna. Ja, om man inte är flugfiskare så kanske små dagsländer är ganska anonyma varelser. Men också ornitologer vid Hjälmaren har koll på dem, eller hur Mats Ottosson?
Ja, det är ju så, och då handlar det om en speciell art av dagslända i synnerhet. Och vi har nu drivit ganska mycket närmare en del av nyckelgrundet som sticker upp ur vattnet här. Och det sitter mycket fåglar här. Men i och med att vi har kommit närmare så har också någonting hänt. Alltså jag märker inte att de här små insekterna kommer flygande i luften. Men plötsligt materialiseras de i ansiktet, i håret. Det sitter jättemånga i Johan Nilssons blonda kalufs här och på din rygg, Johan. Många, alltså... Ja,
många. Va? Många är bra. Väl och, uttryckt. Många.
Och det är alltså en liten insekt som man kallar knott här, dialektalt, eller knort, till och med.
Ja, nycklagrönsknort.
Det är ju inte knott eller knort då, utan det är ju egentligen biologiskt sett en dagslända. Vad är det här för varelse? Det är ju ofantliga mängder, alltså jag har redan spottat åtskilliga gånger.
Ja, det var några bra svar där på er lyssnartävling, tyckte jag. Det är helt klart att de här som håller på med flugfiske har jättebra koll på de här. Jag läste någonstans Angler's Curse, tyckte jag var roligt. Nej, de är jättemånga och jätteviktiga och små och bra mat för fågellivet här.
Ja. Och Angler's Curse, det blir väl ungefär fritidsfiskarens förbannelse eller något sånt där. Att de är lite, det måste ju syfta på det som vi upplever just nu, att de kryper överallt på en. De ser ju lite speciella ut, tycker jag. Så som jag känner dagsländor så är de dels lite större och så sitter de när de vilar med vingarna ihopslagna ovanför ryggen som en dagfjäril sitter. Men de här har ju faktiskt vingarna rakt ut som små flygplan och väldigt vackra vingar när man tittar noga på dem. Så är de kanske 5 mm långa och nästan en knapp centimeter mellan vingspetsarna ungefär. Och de är, alltså vi var här för några dagar sedan, då såg vi ett fenomen som vi inte ser nu, men berätta. Jag fattade inte vad det var, du pekade och jag fattade inte och du sa, jo men titta i kikaren. Nej, jag såg ändå inget tills.
De ställer sig och flyger upp och ner i en väldigt tät formation, som ett moln, det ser ut som ett rökmoln. Ställer sig ovanför de här grynnorna till exempel. Och det är, ser ju på håll så ser det ju verkligen ut som att det kanske brinner någonting någonstans.
Ja, som en så här smal plym av rök som stiger upp. Det var fantastiskt. Och då inser man hur många ja, hundratusentals måste de ju vara här. Den här dagsländan då, som inte har något rikssvenskt namn, men här heter den Nycklagrundsknort. Den heter på latin
Sanis luctuosa, sägs det.
Ja, det får ni anteckna där hemma. Det var en liten specialitet där, Jenny, bland Hjälmarens dagsländor.
Ja, det var det ju. Nu vet inte jag vart jag... Har du fått dem i munnen?
Ja, du vet, de är på glasögonen, så jag får liksom ha vindrutetorkare nästan för att se dem. Mm.
Ja, just det. Nej, men de är ju talrika här. Men det finns i vattendrag och sjöar i hela landet just den här arten. Vi ringde upp Karin Nilsson, limnolog på Sweco, och hon berättar att deras larver lever i sand i grundvatten.
Att där kryper den omkring och försöker hålla sig gömd för rovdjur och äter organiskt material. Och sen så omvandlas den till en vingad dagslända som svärmar där hannarna också, där är det också så, hannarna som svärmar över vattenytan i stora, stora mängder, och det är det man ser då vid det här grundet, och då har de som en sån parningsdans där de stiger och sjunker över vattenytan.
Så det är bara hannar då i den här jättestora svärmen?
Ja, som gör själva dansen. Sen tänker jag att honorna är väl där också. Så, för det är för honorna som de dansar.
Mm. De heter ju dagsländer. Är det så att de lever bara en dag då?
Ja, så de lever säkert några dagar. Men de lever ju inte länge och de äter ingenting. De parar sig och sen så lägger honorna ägg på vattnet och sen så dör de.
Och det finns ju 60 arter dagsländer runt 60 arter dagsländer i Sverige. Lever alla i såna här vattendrag, eller hur, vad finns det att säga?
Ja, men de flesta lever ju i permanenta vatten. Så att de i vattendrag eller lite större dammar eller sjöar, och de har för det mesta en ettårig livscykel. Några kan ha mer än en generation per år, och det finns några lite större arter som har en tvåårig livscykel, så att de lever som 2 år som larver.
Men det betyder ju att de övervintrar då också.
Ja, de lever ju som larver över vintern. Och de växer ju mest till på under hösten och våren. De går ju inte helt i dvala under vintern. De går kanske lite på sparlåga, men man kan ju hitta dem även när man tar prover i december.
Om man ska skilja dem från andra som flyger, så dels så, om man har dem i handen, så är de här 3 spröten i bakdelen kanske en bra kännetecken. Men är det också så att det här att de flyger upp och ner, är det specifikt för dagsländer?
Ja, så deras svärmning är ju specifik, just att de har den här dansen som, där de rör sig uppåt och neråt.
Häftigt. Finns det någonting som gör att att dagsländer trivs extra bra som de gör där ute vid det där grundet?
Jag tänker att de har ja, att det är lyckliga omständigheter som gör att de har bra med mat och lagom exponering, så att det är lagom inblandning av grus och organiskt material för att de ska trivas på botten. Så sen så är det klart att när de svärmar där, så vet inte hur långt det är till närmaste andra ställe där de kan svärma, men om det inte är så, om det ligger lite mer isolerat, så är det klart att då är de ju kvar där. Så då är det ju samma population med dagsländer som man ser där år efter år.
Det berättade limnolog Karin Nilsson för reporter Lisa Henkov. Och mer om andra bottenlevande djur som fjädermyggslarver och ärtmusslor som finns här i Hjälmaren hör vi lite längre fram i programmet. En fiskdjur som en gren i klorna flög just förbi, flög västerut här över Vinön. Men vi ska hålla oss kvar lite vid det här Men just den här dagsländan som går under namnet nycklagrundsknort. Som vi sa så är den ju inte bara intressant i sig, den är också en förutsättning. Det är den som är en del av menyn här, Mats Ottosson, som är ute vid självaste nycklagrundet.
Ja, så är det. Och nu ser vi framför oss här nu på ett, som Johan uttrycker det, ett böskottshåll. Resultatet av att det finns så mycket av de här insekterna och fjädermyggor och andra svärmande insekter. Snabbt svep, Johan Nilsson. Vad ser vi för fåglar?
Ja, jag har ju bara slöskådat lite grann här nu då. Men jag tror nog att vi är uppe i ett par hundra dvärgmåsar. Dessutom så var det ett par änder, tre änder till vänster där. Och de börjar vi nog luta åt att det är snatteränder. Sen har vi det som låter här. Det är några olika sorters tärnor och sen är det skrattmåsar och mycket dvärgmås. Och sen har vi då svarttärna, står väldigt snyggt här. Det är väl ett tjåg eller ett par. Och så har vi ett par till skarvar och där borta var det en kanadagås och två styckna knölsvanar ser jag också.
Och en del av dem är ju fåglar som häckar här i Hjälmaren, men sen är det ju då dvärgmås, svarthärna som du nämnde. De kommer en svarthärna flygande med något byte.
Något i näbben, ja.
Ska sätta sig och mumsa. De har inte kommit hit för att häcka, utan de är här just för att det finns så mycket av de här flygande insekterna.
Mm. De är här och äter upp sig, det gör de rätt i.
Och det där är ju inga fåglar som det finns jättemycket av. Alltså dvärgmås och svarthärna, det är ju lite exklusiva fåglar. Beskriv dem, de är väldigt nätta båda två.
Ja, det är de. Framförallt när det gäller dvärgmåsen så flyger ju den lite som en fjäril tycker jag. Har svarta vingundersidor och är överhuvudtaget liten nätt, kortnäbbad och har lite mera mörkt på huvudet. Den har liksom kepsen neddragen lite längre.
Än en skrattmås tänker du då?
Men precis, det är den man jämför med då. Skrattmåsen är ju som standard. Den har vi gott om, den lever här i sjön och häckar här också. Men dvärgmåsen, den kommer bara hit.
Och ingen vet riktigt varifrån, eller?
Ja, är det någon som vet så får man höra om
sig. Ja, precis. Det kan vara från ganska långa avstånd som fåglar kommer hit. Och svarthärnorna då, otroligt snygga fåglar måste man säga. Det är inte så många fåglar som är så där sotsvarta nästan som de är på kroppen. Och så lite kanske askfärgade på vingarna och lite mindre än andra tärnor. Är väldigt snygga fåglar. Sen finns det ju en storebror tärna också. Som du hörde den precis när vi i början av programmet.
Jag pekar faktiskt ut den för dig.
Ja, jag hade lite annat att tänka på.
Ja. Jo då, skräntörnen kommer också hit. Den är inte fisk, eller förlåt, den är inte insektsätande framförallt, utan den går på fisk. De kommer, de är så stunsiga när de flyger. Det är som ett bokfilsblad med en cylinder på mitten som far runt. Ja, de är jättehäftiga.
De har väldigt så här, som ett spända vingar på något sätt. Ja, fjädrande.
Så är det. Och de kommer väl hit ifrån kusten tror jag. Och vi har ju sett dem även här på försommaren ibland. Och då tänker jag att då är det inte efterhäckning som de vi ser nu. Utan då är det kanske någon avbruten häckning eller någonting sånt där. Men man vet ju inte. De spryr sig väl, hoppas jag.
Ja, jag har hört att det talas om att det till och med kommer skräntärnor från andra sidan Östersjön rent av hit. Ryktet går liksom i skräntärna kretsar.
Ja, ja, så kan det mycket väl vara. Vi har ju även haft andra besök, långväga besökare härifrån, de här skarvarna till exempel. De har ju vid några tillfällen visat sig vara ringmärkta på, i Östersjön, Finska viken och uppåt Gävleborg och Vänersnäs var det någon med.
Mm. Finns det andra fåglar då som dyker upp, ännu mer rara arter som kan dyka upp under just den här tiden när det är ett sånt rikt insektsliv här ute?
Ja, om det nu är insektslivet det vet jag inte, men vi har ju sett några stora flockar. Oj, vänta, vad är det där? Den som pep där borta. Ja, det var nog en svarthärna också. Jo, nej, det kommer alla möjliga spännande. Man kan gå in på artportalen och så får man en bra redogörelse för de här hetare observationerna. Men det har varit sjöorrar och det har varit svärtor här och emellanåt så har det dumpat ner en och annan ejder också.
Mm. Ja. Jag har hört om simsnäppor, de här nätterna. vita små vadarna som är lite speciella i det att de simmar på vattnet till skillnad från andra vadare som travar omkring på grunt vatten. Och de är väl verkligen såna här arter som snappar insekter på vattenytan.
Ja, och de har ju någon... Det är ju en könsskillnad där. Det är väl så att hanarna flyttar söderut innan... Nej, honorna flyttar söderut innan hanarna. Hur är det där nu? Ja.
Det får vi fråga någon annan. Du, jag kikar ner på ditt ekolod.
Ja, titta. Oj, titta. En hel meter nästan i alla fall.
Det är grunt här. Och då är vi, men vi glider sakta fram. Vi är ganska nära dem. Det står ju en... Vi såg, tittade alldeles nyss på en svart hörna som stod. Ja, det var... Den hade man velat ha på bild. Så otroligt fint på en sten här.
Nu kom det en till med löja i näbb. Men det där var en vanlig fisktärna.
Jag måste nästan lyssna lite bara på det här fina ljudet. Var det en dvärgmås? Eller?
Ja.
En ung?
Ja,
den flög rakt över båten.
Ja, den håller på att få sina vuxenkläder.
Ja, precis. Huvudet var inte riktigt svart än. Nej. Oj, så fint. Ja, ni hör ju vilken morgon det är här ute. Havet, höll jag på att säga. Hjälmaren är nästan helt stilla just nu. Idag, ja. Ja, vi ska höra mer om hur mycket det kan blåsa vid andra tillfällen. Det är en föränderlig sjö detta, men just nu är det väldigt härligt att sitta ute på Hjälmaren vid Nyckelgrundet. Där då det finns både en massa nycklagrundsknart och en massa fåglar som drar nytta av dem, Jenny.
Mm. Ja, men fint att du och Johan har liksom havskänslan ute i skärgården. Jag och Daniel Gustafsson, vi står ju också och skådar fåglar här inne i en vik.
Mm, svårt att låta bli.
Ja, vad har vi? Vi har en familj, har kikan här.
Ja, men det ligger ett par skäggdoppingar här som har tre ungar med sig.
Precis, så det är en fin familj där, för tre av dem är liksom fortfarande mindre än de andra. Mm. Vi kan också lyssna in åt strandskogen och vassarna där. Vi ser.
Jo, men precis. Här är ju Grundavika med vassar. Här sitter ju en sävsångare och sjunger.
För det är ju det. Det finns många... Om Hjälmaren är en sån här diskokula så har den många speglar. Mm. Olika typer av sjö. Alltså det är som en... Många små sjöar som bildar en stor, kan man säga så?
Ja, men det är ju en stor sjö. Och det gör ju att det finns många olika miljöer. Många olika habitat för fåglar och andra. Dels har vi ju de här fågelskären där de här fåglarna rastar. Men det häckar också fåglar där, måsar och trutar och tärnor. Och då är det ju som att vara ute vid havskusten nästan. Men sen finns vid Hjälmaren också de här grunda, flacka stränderna och långa vikar som går in. Och där blir det ju väldigt grunt och det är väldigt näringsrikt och där får vi de här vassarna som breder ut sig. Så där får vi ett annat samhälle med de här sångarna som sitter i vassen och sjunger och pladdrar och änder och doppingar och så vidare som simmar runt. Så det är en väldigt variationsrik sjö, väldigt fågelrik sjö om man ser till hela sjön.
Mm, precis, för fåglar som kommer sträckande sen då. På hög höjd så är Hjälmaren en del i ett vattenlandskap som börjar ute i havet. Det var ju Johan och Mats lite inne på. Mats Rosenberg som är naturvårdare och tidigare jobbade som kommunekolog i Örebro. Han beskriver det som att det från ovan kan tolkas som en blå väg.
Om du tänker att du är andfågel eller måsfågel. Och kommer norrifrån, kanske till och med från Finland eller från norra Sverige. Och så kommer fåglarna in och följer svenska kusten. Och de ligger på ganska hög höjd. Och då anar de ju Stockholms skärgård och sådär. Men samtidigt som de ser Stockholm så ser de ju Mälaren. Och är man sjöfågel, då är det lite härligt och tryggt att ha kontakt. Ja, man vill ha kontakt med vattnet. Och de följer norra Mälarstranden med alla vikar och uddar och sådär. Och sen dröjer det inte länge förrän de ser Hjälmaren. Och Och då känns det naturligt att följa Hjälmaren också. Och hela det här långa, långa vattenstråket som kanske sträcker sig från, från Finland och via Åland och in mot svenska kusten eller ut efter Östersjökusten. Det tar slut precis här där vi står. Så att det som vi ser här som ser lite småpluttigt ut, det är en del av ett jättelikt vattenlandskap som har funnits i tusentals år.
Och gör att det blir väldigt fågelrikt här också då, där de kanske stannar och tar sig en funderare på vilken väg de ska ta vidare och så.
Dukar man smörgåsbord i form av liksom, nyrestaurerade våtmarksmiljöer och så, ja men då är det ju perfekt att rasta här. Vadarflockar och sådär, myrsbovar och annat, eller andfåglar.
Det sa Mats Rosenberg till Mats Ottosson tidigare i våras och Daniel Gustafsson. Vattnet då, den här blåa vägen, var kommer allt vattnet ifrån? Hur ser tillrinningsområdet till Hjälmaren ut?
Det är ett ganska stort tillrinningsområde. Nu är vi ju mitt i Sverige verkligen, men bara på 20 meter över havet ungefär. Så vi är fortfarande ganska lågt. Men vattnet kommer nerifrån Tiveden till och med, Tivedskogarna, och uppifrån Kilsbergen väster om Örebro. Ja, så det är storskogsmiljöer som det kommer till från början. Sen rinner ju de största tillflödena, det är Svartån och Täljån i Närke. Så de kommer uppifrån bergen och sen så rinner de över den flacka Närkeslätten, den bördiga rika Närkeslätten. Med tjocka packar med sediment och sen ut i Hjälmaren.
Så om man är ute och åker skidor i Kilsbergen, den snön när den smälter och sen åker den via mossar och små vattendrag och så. Då åker en del av det vattnet hit.
Ja, om man är på rätt sida av Kilsbergen så. Är man på åt Karlskogahållet, då rinner det ut mot Vänern, mot Västerhavet istället. Det är en vattendelare där. Men är man på östra kanten, då rinner du ner för bergsbranten och ut på slätten och sen genom Örebro och ut i Hjälmaren.
Mm. Det är stora perspektiv när du pratar, för då är det Örebro i ena änden och sen är Eskilstuna i andra änden. Mm.
Och där rinner ju vattnet ut genom Stångån. Så utflödet från Hjälmaren är via Hyndevad i Eskilstuna. Sen finns det ju en liten kanal, Hjälmarekanal, som förbinder Hjälmaren med Arbogaån och sen ut i Mälaren. För att man ska kunna ta sig med båt också.
Mm.
Det är Sveriges äldsta kanal, tror jag det. Hjälmarekanal.
Tror jag också. Hörde du att det kluckade?
Ja.
Var det en fisk?
En gös kanske.
En gös kanske. Nej, men hela tiden när vi står här, vi står ju vid en liten vik. Här får man ju känslan av om man vänder sig åt det hållet då, att vi har liksom en liten insjö. Och det vakar hela tiden fisk.
Mm.
Ser du?
Jo, men det är verkligen mycket liv här.
Och så har vi fåglarna där inne. Nu ska vi se. Vad säger vi att det är?
En trädgårdssångare var det som lät här förut. Ja, där
är det inte helt fascinerande att de sjunger i mitten av juli? Att de orkar nu igen?
Det kan nog vara, precis. De har kommit igång igen här efter häckningen. De är färdiga med ungarna ut och flyger och då kan de ta sig lite tid att sitta och sjunga. Eller så har de misslyckats med häckningen och försöker igen.
Men du såg dem till och med, typ två stycken som var inne i vassen alldeles.
Ja, det var sävsångare som får runt i vassen. Där.
Ja, det var sävsångaren.
Ja. Men det här är ju, det är ju typiskt för de här stränderna, att det är så mycket liv hela tiden, både i vattnet och runt vattnet, för att det är den här näringsrikedomen.
Ja, precis. Det har också nu hela morgonen suttit en gråhäger och liksom spanat fisk. Vi har sett fiskljusen dra över oss. Mm. Det har varit skrattmål som drar över oss. Och sen så har vi sällskap av två mycket trevliga sädesärlor som hoppar runt här på piren och bryggan. Så att, väldigt stillsam, mysig, men ändå en morgon när det händer mycket och man får ändå vara med. Fast det känns som vi hinner med också.
Mm. Ja, men det är absolut.
Mm. Naturmorgon sänder alltså från och om Hjälmaren. Jag själv står tillsammans med Daniel på Vinön och Mats Ottosson är ute i en båt ute vid Nycklagrundet. Och vi kommer tillbaka och skanna bland annat om Sveriges största sänkning av en sjö, vilket ju är Hjälmaren. Ärtmusslor och fjädermyggslarver lever nere i sjöbottnen. På de många skären står trutar, tärnor och skarvar. Ibland bryts vattenytan av en liten fisk som försöker undkomma de stora rovfiskarna. Kanske är det en gammelgös, stor som en knähund. Och runt om strandlövskogar. Det här är Hjälmaren, Sveriges fjärde största sjö.
Ja, titta, det var den, ja.
Hoppsan, så himla typiskt Hjälmaren. På många ställen, mycket grund. God morgon, välkomna till Naturmorgon i P1. Jag heter Jenny Berntsson-Juvall och står på en ö.
Som heter Vinön, och jag heter Mats Ottosson och jag sitter i en båt vid ett litet grund ute i Hjälmaren som heter Nyckelgrundet. Och ja, så där kan det gå. Det är mycket sten i sjön, och har man fokus på fåglar så är det lätt att man stöter i. Vi har drivit in mot det här nyckelgrundet nu långsamt, långsamt i vinden som har vridit mot nordost. Vi drev ända in mot stenarna som sticker upp här, och det var knappt att de här dvärgmåsarna och svarttärnorna och fisktärnorna och skrattmåsarna iddes maka på sig lite grann så länge vi satt still i båten. Nu har vi, fick Johan Nilsson här putta ut oss med en båtsake mot botten här nu så att vi gick fritt från stenarna. Så att nu är vi väl kanske 20 meter ifrån grundet igen. Men det, jag har aldrig sett dvärgmåsar, svarttärnor, skräntärnor så här nära hela mitt liv. Fantastiskt!
Wow! Ja, på Vinön då, Mats. Ja, är jag söder om dig då, eller?
Ja, ja, det kan vi säga lite grovt. Sydväst kanske.
Mm. Ja, om man är liksom lite hafsig, ganska mitt i Jättehjälmaren ligger den största ön. Det är ett hundratal bofasta som bor här. Här finns värdshus och en bilväg tvärs igenom och glasskiosker och sommarboende. Och det är liksom en riktig sån sommaridyll här uppe på ön. Och Julia, en av yrkesfiskarna som har sin lilla hamn här där jag är på södra, hon håller på att dona där borta. 150 meter bort. Hon är nog på väg ut faktiskt.
Ja, man har ju sett. Vinön kanske folk känner till, tänker jag. Och en del platser runt Hjälmaren som Julita gård och museer. Där är liksom, det finns traditioner tillbaka till medeltida kloster tillvaro. Vi har Fågelsjön Kvismaren som är en gammal vik av Hjälmaren. Och Stora Sundby slott och Hjälmaren kanal på norra sidan och så. Men sjön i sig tror jag är något av en doldis. Och det gör det ju extra spännande att berätta om den. Trots storleken då.
Den är ju dold liksom bakom strandskogarna också som växte upp. Mm. Inte minst efter den här gigantiska sjösänkningen som vi ska prata om lite längre fram. Daniel Gustafsson, biolog, kallar alskogarna för urskogar. Men de är ju väldigt unga, de urskogarna. Alltså de är ju 150 år gamla då eller något.
Mm. Mm. Säkert bland de yngsta urskogar vi har, skulle jag säga.
Exakt.
Ja. Här ute i båten då så ska jag ha fokus på fåglarna och fågelskären framför allt. Men det finns ju mycket annat i sjön också, Jenny.
Det finns snorjärs. Och jättemånga andra fiskarter. Och kändisfisken, gösen. De är ju både många och ger pengar i kassan och mat till yrkesfiskarna. Och de blir stora också. Det ska ju Johan och Anna, en annan yrkesfiskare, få berätta om sen. Mm.
Så såg vi ju en havsörn tappa en brax häromdagen. Det var häftigt. Braxen är ja. Bottom här också. Mm.
Och det är ju en indikation då på, för braxen gillar ju bottendjur. Och botten är full av bland andra ärtmusslor. Och pyttesmå genomskinliga maskar i massor. De ska vi också bekanta oss lite med. Och vill man så kan man höra av sig naturmorgon@sverigesradio.se i våran mail. Och på Instagram finns det inte minst en rolig film där Lisa Henkov och Mats Ottosson badar. Jag kan säga det att inget i världen skulle kunna få ner mig i det där utan våtdräkt, skriver Trollanett. Och det är när ni badar i andmat, pilblad och annat för att få upp en vattenaloe.
Hanna Bertart, känner du lite så också, Jenny, eller?
Jag skulle inte, jag ropade ju på er för att jag kände att så att jag tycker ni är fantastiska som offrade er för public Konsten. Service. Ja, ja, Mats, låt oss börja i fiskänden av den här sjöns ekosystem.
Ja, det gör vi. Fiskarna är viktiga, inte minst för yrkesfiskarna här. Och det handlar inte bara om fisk för övrigt. Kräftfisket är vi mitt uppe i just nu. Det är det som alltid går till nu för de här yrkesfiskarna. Och den andra stora specialiteten för sjön, det är ju som du nämnde, gös. Hjälmar och gösen är MSC-certifierad, en så här skyddad geografisk beteckning i EU, precis som skånsk spettekaka och annat. Vi ska, apropå gös, backa några veckor i tiden nu till innan kräftfisket drog igång, när det fanns tid att ägna sig åt annat. På ön Valen träffade jag då fiskaren Anna Vesper Gunnarsson som då var mitt uppe i göshanteringen. Är det här din fångst från igår eller?
Det är både från igår och sen idag på morgonen.
Ja, just det. Det här var en modell större.
Ja, 5 kilo.
Ja, sen är fantastisk. Den är, ja, jag tycker den är rätt så cool. Den har sina små huggtänder och den är vass i gälarna om du tar fel. Men den, ja, jag tycker den är en vacker fisk med sina svaga ränder och de är maffiga. De är, det känns som att de är lite smartare. Gäddan är lite halvkorkad. Den gapar och sväljer.
Ja.
Men gösen jagar på ett mer strukturerat, alltså den har mer koll på läget på något vis.
Ja. För det är verkligen en utpräglad rovfisk.
Ja. Ja.
Äter norsk då?
Ja, och annat också. Ja, visst. Vi ser ju att den även äter sin egen art. Om man filerar en gös så kan du få små gös i magen. Och man kan se abborre och man kan se, ja, men någon kräfta om man har otur. Så att den äter ju annat också. Men den börjar ju, norsken är ju väldigt bra näringsrik fisk på den, så att den växer bra på det.
Mm.
Den tar ju där den behöver.
Och en stor gös är ganska stor. Hur stora får ni upp som mest?
Ja, min största var 9,3 kilo. Men jag vet inte hur stora de kan bli. Eller hur stor den största är.
Hur stor är en sån? Måtta med, oj, nej, men måtta alltså, med händerna.
Man känner sig ju väldigt liten med en,
ja,
sån.
Det är ju,
alltså, den är stor.
Meter stor.
Ja, men den känns maffig.
Ja.
Men det är ju som sagt, det får du ju inte speciellt ofta. Du kanske får någon sån någon gång. Om möjligtvis varannat var tredje år eller en gång om året om du har tur. Men
vad känner man inför en sån gammal gös?
Ja, men alltså det blir lite respekt för den där som man har levt med ett tag. Det är det ju. Och de är ju stora och maffiga och man tänker, vad är det här för någonting? Men nej, det är roligt att få se att det faktiskt finns stora fiskar också.
Mm.
Men det är kul att vara med i den här världen.
Berätta alltså Anna Vesper Gunnarsson, en av Hjälmarens 34 yrkesfiskare. Och en annan av dem, Johan Nilsson från Vinön, han sitter bredvid mig här i båten vid Nyckelgrundet ute på Storhjälmaren. Det är svårt att inte prata om fåglar när man sitter i det här rika fågellivet, men vi gör ett försök, Johan. Apropå gös, det är många som bor runt Hjälmaren, jag är ju en av dem, har lagt märke till att vattnet tycks ha blivit ganska mycket klarare på senare år. Det är ju en annars en omvittnat grumlig sjö det här. Vi såg 3 storlommar igår som var ute och fiskade. Det är ju tecken. De behöver ju klart vatten för att kunna se fisken de jagar under vattnet. Och det här låter ju som toppen nyheter, känner man ju. Men gösen gillar ju grumligt vatten. Den vill ha det, ja, grumligt helt enkelt och lite mörkt. Finns det någon slags motsättning här?
Ja, många har ju sagt nu att Hjälmarna är en stor sjö, så det finns ju flera ställen som man kan vara på där man får de omständigheter som är gynnsamma för en just då, om man är gös. Så det verkar som att gösen klarar sig alldeles utmärkt, även trots att vattnet har blivit så mycket klarare sedan du och jag var små.
Ja. Men jag har sett tidningsrubriker om att gösfångsten har halverats på 10 år nu, och det har uttryckt oro i samband med det. Hur känner du?
Ja, den har också 10-dubblats på 10 år om man går några år tillbaka.
Okej, okay, så då när man ser dem jämför med för 10 år sedan så var det ett toppår då?
Ja, alltså, jag tror att det finns en cyklicitet. Alltså, det rör sig upp och ner. Det är inga stabila förhållanden på det sättet.
Ja, det
kolla här, framför oss här, ser du framför båten där, här, uppe i luften. Där.
Ja, 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 vilken svärm. Alltså vi sitter här och spottar de här små insekterna, dagsländorna, nycklagrundsknorten som de kallas här hela tiden. Och nu blir det snart ännu värre för vi är på väg in i en riktig svärm. Den har valt båtens för att svärma kring, ser det ut som, den här svärmen. En annan farhåga eventuell kring gös, de äter favoritfödofisken är vad jag förstår nors. En liten laxfisk som gillar kallt vatten. Om det nu, eller när det nu blir varmare klimat, vad händer?
Ja, de är ju som du säger, de är ju favoriter när det är kallt vatten. Absolut. Vi vet inte. Norsen är ganska dåligt forskad på i Hjälmaren. Det skulle man gärna kunna tänka sig att få veta lite mer om ifrån SLU, om SLU får möjlighet. Det är svårt, vi fiskar ju inte på nors, så det är svårt att kunna få till beståndsstrukturer och såna här grejer. Va?
Ja, det är ju så. En sjö är ju en svart låda på många sätt. Det är svårt att veta vad som händer när det är. Men om vi lyfter blicken från de kommersiellt viktiga fiskarna, har du någon favoritfisk som du tycker är väldigt kul att bekanta dig med och stöta på?
Jag tänkte säga matjessill, men nej, men den tidigare nämnda snorgärsen är en favorit. Den är ju så liten och söt och den kommer liksom inte längre än till att bli tumslång ungefär. Stor som handflatan i bästa fall. Och har ett skönt utseende och en härlig textur.
Och den är lite, vad är den? Den är abborrsläkting?
Oh ja.
Det är, ser den ut
en,
som en liten?
En av de tre abborrfiskarna vi har, den ser ut som en gullig abborre.
Snorgärs alltså, kallas också gärs ibland. I andra änden av skalan från den lilla fisken har vi fisken mal då, som en gång i tiden fanns här i sjön. Försvann ungefär samtidigt som den stora sjösänkningen genomfördes här i Hjälmaren. Kan ju ha något samband med det. Det måste ha förändrats väldigt mycket här i sjön för alla som levde i sjön. Och det var mycket som förändrades för människorna som bodde runt Hjälmaren också, Jenny.
Ja, men precis. Hjälmaren har ju aldrig varit en djup sjö. Men att den ser ut som den gör idag, det är tack vare Sveriges allra största sjösänkning. Och när den genomfördes var det för att få något som verkligen behövdes på den tiden. Mer mark att odla mat på. Så här berättade biologen och hjälmarkännaren Mats Rosenberg när vi träffade honom tidigare i våras.
Det startade egentligen med otroligt svåra tider i Sverige. Mitten på 1800-talet var det ju delvis svält, och speciellt i norra delarna. Sverige var överbefolkat, det låter ju väldigt konstigt, 3,5 miljoner invånare. Nej, men vi kunde inte försörja oss, vi tog emot nödhjälp från England och det var hemska tider på många sätt för de som var fattiga. Så att jordhungern var ju enorm, kan man säga, att få mer odlingsmark, och den industriella revolutionen finns ju där någonstans i bakgrunden som gör att man ändå kan börja tänka i en annan skala. Och så räknades det ju noggrant på det här, om vi sänker Hjälmaren si och så mycket, hur mycket jordbruksmark kan det bli? Och då var det ju otroligt bördig mark, för ett annat problem för det var ju näringsbrist. Alltså, idag har vi ju problem med för mycket näring, men då var det ju näringsbrist, och den här frilagda marken med rika mulljordar.
Ja, den var liksom gödslad och färdig.
Den var, ja. Och det är faktiskt fortfarande så att när man brukar mulljorden, den bryts ju ner lite grann varje år som den brukas, och i samband med det så frigörs det framförallt kväve. Så att här var det då jordar som gav väldiga skördar, speciellt i början. Det var nog en fantastisk tillgång. Och sen var det väl så att det var framförallt de stora markägarna som såg den här enorma möjligheten. Och sen fanns det förstås ganska fattiga småbönder som tyckte det här var ju alldeles på tok för dyrt. Ska vi verkligen vara med om? Vi får ju bara 2 extra hektar. Medan andra kanske fick 100-tals hektar.
Mats Rosenberg till reporter Mats Ottosson. Måste bara referera, nu kör.
Ja, nu är en fiskare på väg ut här.
Ja. Och då pratar vi om en helt... Alltså jag kan inget om båtar, men nu säger vi 5 meter, 6 meter lång, vanlig, öppen, plast, eka skulle jag säga då.
Ja, med massa utrustning.
Och lite utrustning och en yrkesfiskare som heter Julia. Och nu ska hon ut kanske för att fiska kräfter eller ta upp agnfisk. Igår träffade jag Ingemar, han hade fått upp mört och braxen som skulle liksom vara i kräftfisket då. Men det var ett lite sidospår, fast det var här och nu. Men vi pratar ju om sänkningen av Hjälmaren. Det är ett galet projekt, men med hybris tänker jag. Mm. Alltså Daniel Gustafsson, hur mycket sänktes denna jättesjö?
1,8 meter sänktes medelvattennivån. Så ja, rätt mycket. Man vann 18 000 hektar ungefär.
Kan du igen säga hur stor Hjälmaren är? Var den 8 mil lång?
6 mil lång, 2 mil bred. Så ungefär 460 kvadratkilometer. Då ska man försöka omvandla kvadratkilometer till hektar. Det är svårt.
Ja, ja. Och när var det detta gjordes?
Det var ju som Mats antydde där. Det var ju väldigt mycket förarbete. Det var många som skulle vara med på det här. Och det skulle in pengar. Det söktes pengar från olika håll för att finansiera det här jätteprojektet. Men man startade sänkningen 1878 och så pågick det till 1887. Så ungefär 10 år.
Mm. Och hur gör man? Hur gick det till?
Ja, det man framförallt gjorde det var att man sänkte tröskeln vid utflödet. Så Eskilstuna i Eskilstunaån vid Hyndevad byggde man en damm där man kunde reglera vattennivån då.
Därifrån. Så man måste liksom inte gräva runt hela sjön utan man behöver helt enkelt gräva mycket och reglera där vattnet far ut ur sjön.
Ja, men det är ju det huvudsakliga att man ökar utflödet, sänker tröskeln. Men sen så gjorde man ju för att skynda på sänkningen och särskilt i vissa delar så jobbade man ju mycket med att dika, muddra kanaler. För det man ville åt var ju att få åkermark, mer bördig åkermark. Och då ville man att, ja, och dessutom så ville man bli av med en del av de här översvämningarna som har varit problem länge här med vårfloden som svämmar över jättestora arealer. Och då byggde man diken och en kvismare kanal, Täljån, kanaliserades delvis för att vattnet så snabbt som möjligt skulle röra sig ut i Hjälmaren och sen vidare ut mot Mälaren då.
Men lyckades man då? Fick man mer åkermark? Fick man mer jordbruksmark? Fick man mer mat?
Ja, men som sagt, man vann ju ungefär 18 000 hektar. Och då var det ju marker som förut hade varit sjö och våtmark. Men också våtmarker som hade brukats då som ängsmark. Och nu när man sänkte sjön och fick bort vattnet, då blev ju ängsmarken blev ju åkermark. Och där som hade varit våtmark blev ju äng, kan man säga.
Mm.
Men man var ju inte helt av med problemet, för det fortsatte ju att översvämmas, de här markerna. Och som Mats också sa, att jorden sjönk ju, i och med att den här torven bryts ner så sjönk ju jorden. Så man har varit tvungen att fortsätta med den här sänkningen. Och det har man ju gjort genom att bygga vallar med pumpar som pumpar upp vatten från lågtliggande marker. Man har dränerat på olika sätt med diken och ja.
Mm. Men du, Hjälmaren är ju en grund slätt sjö. Vad har det betytt för sjöfart? Hade Örebro till exempel, hade de sjökontakt innan?
Absolut, och har ju fortfarande kan man säga, även om den är lite diffus. Men det var ju en av de här debatterna som pågick innan sänkningen. Att om man sänker sjön så mycket som man gjorde, då kommer man inte kunna ta sig in till Örebro. Och så blev det ju nästan i praktiken. Numera så är det ju en muddrad kanal genom Hemfjärden för att man ska kunna ta sig med båt in till Örebro. Men där industrialiseringen där och utbyggnad av järnvägen och så vidare gjorde att båtfarten var inte lika intressant längre där slutet på 1800-talet. Man började köra på tåg istället för båt. Och då var det plötsligt möjligt, mer möjligt att göra den här sänkningen. Mm. Men, och idag är det ju lite konflikt framförallt med fritidsbåtarna.
Sjön är ju grund, det är mycket stenar. Så det är problem att navigera ibland på sjön. Mm.
Och den regleras ju fortsatt.
Ja, det är Hyndebad. Och där är det, kan man säga, Hjälmarens vattenförbund som är kommunerna och dammägare nere i Eskilstuna som tillsammans bestämmer hur den här regleringen ska se ut.
Är det någon sorts kompromiss då mellan fiskare och sjöfart och lantbruket och skogsägarna?
Det kan man säga. Även om det hela tiden pågår diskussion kring vad som är bra nivå på sjön och när det ska vara högt och när det ska vara lågt. Men det man försöker med nu är ju att det ska vara så lite variation som möjligt. Man har liksom en rät linje när man sänker av sjön på sommaren till exempel. Det ska inte vara såna här jättestora fluktuationer. Och det är ju någonting som också har försvunnit då. Förutom att stora arealer våtmarker har försvunnit så har ju de här naturliga fluktuationerna har ju försvunnit från sjön med vårflod. Och det får ju stora konsekvenser, inte bara för människor utan också för alla arter som lever runt sjön.
Men det som också hände då ju är ju att det blev mark där det kunde växa upp bördig lövskog. Mats Ottosson, du bor ju inte så långt från Hjälmar. Har du 2 kilometer ner till sjön från din lilla gård?
Ja, så är det. Och delar av den, slutdelen av den promenaden går genom en typisk sån här strandskog vid Hjälmaren. Så är det.
Mm. Hur ser en sån ut då?
Om man inte har en väg att gå på så är den, jag skulle säga, hopplös att röra sig i. Irriterande på ett sätt. Den är väldigt blöt, det är liksom mycket dödved överallt och det är svårt att ta sig fram. Men det är jättespännande att utforska. De här skogarna är biologiskt rika, fullt av arter. De är inte särskilt väl kartlagda och de har liksom något så här otämjigt över sig. De är liksom orörda sen de stiger upp ur sjön. Och naturvårdaren och Hjälmarkännaren Mats Rosenberg, som jag hörde för ett tag sedan, han berättade om bakgrunden till sjösänkningen. Han sa så här när jag träffade honom vid Rynningeviken utanför Örebro i våras i en strandskog.
Men det här, vet du, det är väl ganska typiskt för en strandskog där man inte har gått in och huggit. Så det här finns det ju träd som verkligen liksom har nått sin fulla ålder och som sakta men säkert dör nu till glädje för mindre hackspett och mycket annat. Och sen är det ju väldigt, man märker det, det är väldigt mycket sångare som nu hör vi ju lövsångaren sjunger här. Och mindre hackspett.
Mindre hackspett, ja. Det där var väl som på beställning.
Och gröngöring. Det här är väl typiskt, vet du ser de här döende gamla arna där frågan ner. Ja, perfekt miljö för mindre hackspett. Och det här har ju varit täta ungskogar en gång i tiden. Alltså det vi kallar
efter
för slydjungel liksom. Ja. Och sen har det successivt utvecklats till det vi kan se här nu.
Det är ju inga lätta skogar att röra sig i. Det är
nästan omöjligt.
Det är blött, det är mycket död ved.
Alltså det är ju den nordiska motsvarigheten till tropisk regnskog egentligen. Och det blir som en liten mini-vildmark liksom. Och det är ju gång på gång utefter Hjälmaren. Ja.
Mini-vildmarken runt hela, som en krans runt en jättesjö. Mats Rosenberg var ju det. Kan vi inte bara lyssna lite på mindre hackspettstrumningen då? Karaktärsart för den tropiska regnskogen mitt i Sverige. Lite vårkänsla där, Mats. Eller hur?
Ja, den är så söt, den hackspetten. Och den har en söt trumning också. Något som man kör lite blygt på en symaskin eller något.
Ja.
Ja, men fina. Den finns på Vinön också där du är, Jenny, säger Johan Nilsson som sitter här i båten med mig. Så det är bara att hålla öronen öppna.
Nej, men jag står ju med utsikt. Jag ska säga, nu ska vi se, typ 250 meter bort över ena viken här har vi en strandskog också på Vinön. Det är så frodigt, det är så mycket lövträd, det är intressant. Och vilka arter har vi? Vi har asp, vi har tall, vi har björk, vad har vi
idag? Vi har en klibbal, en sån här karaktärsart för de här strandskogarna.
Och också ädellöv.
Ja, det är ju, det finns ju mycket, många förutsättningar som man bildar grund för de här lövskogarna. Dels är det ju den här sjösänkningen som frilade stränderna. Ja, stränder som hade brukats så var det bebyggda, plötsligt så började det växa skog där. Och den, som de säger, har ju stått och fått växa i fred. Så det är ju urskog. Den har inte
urskog tänker man ju. Jag tänker då på en skog som har varit sedan inlandsisen och är 10 000 år gammal. Men det är en skog, den har vuxit upp, aldrig rörts och ja. Fått utvecklas fritt sedan sjösänkningen på 1880-talet.
Så det är, ofta definierar man urskog så. Sen kan man tvista om det. Det är ju inte så mycket urgammalt. Sen är det ju, som vi pratade om förut, Hjälmaren är en stor sjö. Den ligger väldigt lågt. Så här är ju väldigt varmt. Det blir, vintrarna blir mildare och kortare. Och det gör ju att här trivs ju andra trädslag också. Ädellövträd runt om. Så på de stora gårdarna till exempel växer det ek. Stora, grova, gamla ekar.
Vi har åkt igenom sådana trakter på vägen hit. Det är så maffigt.
Ja, men det är stiligt och väldigt mångfaldiga landskap, verkligen.
Ja, man blir lycklig när man ser de där gamla.
Sen när man är ute och åker båt på sjön, vilket jag inte så ofta, men och i de här strandskogarna på öarna så växer ofta lind. Och det kan stå riktigt stora gamla grova lindar som har speciell insektsfauna på sig också.
Men du, då har vi urskogar och det är som en krans runt hela sjön som är ju jättestor, har vi sagt hur många gånger som helst. Daniel Gustafsson, du är ju på Länsstyrelsen i Örebro. Det finns samarbeten och det finns liksom krafter och vilja att ta vara på lövskogarna. Berätta lite om det.
Ja, men vi ser ju verkligen potentialen i de här skogarna. Och här finns Hjälmarens lövskogar, ett samarbete mellan kommunerna framförallt runt sjön. Det är fem kommuner, men också med markägarna runt sjön, de som äger skogarna runt sjön. Och det syftar till att bibehålla och till och med öka mängden lövträd i skogarna. För ofta är det så, även när man hugger ner de här skogarna i skogsbruket då, så återplanterar man med gran. Det är liksom det man brukar göra, men här vill vi undvika det och försöka få tillbaka löv. Och även gynna lövet där det redan står, till exempel i kulturlandskapet. Mer lövträd, större variation bland lövträden. Bevara urskogar där de är som finast och där de står bra. Och det här syftar ju till att behålla de arter som finns, men också kanske få fler arter. Vem vet, det kanske kan komma en vitryggig hackspett och slå sig ner här i grannskapet när det blir tillräckligt mycket löv.
Som vill ha lövskog där det finns också mycket död lövträd. Ja. En kräsen på det viset.
Ja, den döda veden är ju viktig för många. Ja. Verkligen.
Ja, den är det. Det är varför vi alltid pratar, varför ska det vara så mycket löv? För att det är så många arter knutna till löv och då får man en så stor rik biologisk mångfald.
Ja, men absolut.
Det är Naturmorgon i Sveriges Radio. Ni lyssnar på från Vinön och Nycklagrundet i sjön Hjälmaren idag. Den lilla näringsrika innanhavet kan vi väl säga. Där vi snart ska få veta mer om tärnorna och måsarna och trutarna. Som kommer hit till Hjälmaren mitt i sommaren för att äta av nykläckta dagsländor. Men först ska vi ner i botten. En näringsväv i en insjö börjar ju som så många näringsvävar riktigt smått med alger och pyttesmå djur. De små djur som lever i bottensedimenten brukar man kalla för bottenfauna. Och Hjälmarens bottnar är fulla av liv. Det vet limnologen Karin Nilsson som tar sedimentprover här var tredje år.
Det finns kanske 1 000 till 2 000 djur per kvadratmeter och då är det kanske 80-90% av det består av små maskar och sen är resten huvudsakligen då fjädermyxlarver. Så lite, några sidknott och några musslor också.
När du säger små maskar, vad är det för någonting?
Ja, det är ju alltså, som motsvarande små daggmaskar som finns i jorden. Men de här är ändå lite mindre än de daggmaskar som vi gräver upp och använder och metar. Utan de är kanske en centimeter långa. Och annars så ser de ut som vanliga maskar. De har segment och de har några lite små borst. Ganska genomskinliga små maskar.
Vad lever de på?
Ja, de lever ju på allt det som produceras och som sedan dör i vattnet. Så att Hjälmaren är ju en ganska näringsrik sjö med en hög produktion av växtplankton. Och när växtplanktonen dör så hamnar de ju på botten. Så att så det blir ganska mycket organiskt material där. Och då är det både fjädermyxlarver och maskar som äter upp det. Så att de tar ju hand om den näringen som finns i sjön och sen så blir ju de i sin tur mat till både fisk och fåglar.
Ja, för vilka är det som kan röra sig på bottnarna där förutom de här som lever i själva sedimenten? Vilka är det som rör sig där?
Ja, när det gäller fiskar så är det ju framförallt sån bottenlevande fiskar, olika karpfiskar som braxen till exempel. Det äter ju väldigt mycket i bottnarna och rotar runt och letar efter maskar och larver och musslor. Men sen är det ju väldigt många fåglar också som lever på bottendjur. Både olika typer av vadare och änder och doppingar. Så att det är ju kanske framförallt på de inte allra djupaste bottnarna som de föd och söker. Och sen så blir det ju även mat för de för andra fåglar som svalor och så när fjädermyggorna kläcker och svärmar över vattenytan.
Ja, för hur lever fjädermyggorna?
Ja, fjädermyggorna de har ju ett väldigt kort flygande stadium som kanske är några veckor och sen så lägger de sina ägg på vattenytan och så bildas det små larver som först lever liksom i själva vattenmassan innan de sen tar sig ner till botten. Och sen så lever de större delen av sitt liv på botten, eller i bottnarna. Mm. Sen så omvandlas de till en liten puppa och sen så tar de sig upp till vattenytan igen. Och så kläcks de och så blir det en ny svärmning. Det är hannarna som svärmar ovanför vattenytan. Så parar de sig med honorna och så lägger honorna ägg på vattenytan igen.
Men var är honorna då, om hannarna svärmar ovanför?
Ja, så de är väl i närheten. Är de ju, men det är själva det är liksom hanarna som har själva svärmningen för att locka till sig honorna.
Aha, så honorna kan på något vis märka det där. Vet du hur de märker det?
Nej, det vet jag inte. Men de uppmärksammar dem nog i alla fall.
Och det gör ju vi också. Men de har också de här roliga antennerna som antyder att dofter betyder mycket för dem. Eftersom de har
har ju ansiktet. Ja, precis. De heter ju fjädermyggor eftersom hannarna har såna här fjäderförgrenade antenner. Honorna har mera såna här kamformade antenner. Men de ser ju ut som små myggor, men de har lite kortare snabel och de är ju inte blodsugande. Och de flesta äter ingenting överhuvudtaget, utan de lever på den näringen som de har från när de var larver.
Det berättade limnolog Karin Nilsson som jobbar på Sweco när Lisa Hinkov pratade med henne i veckan. Ja, och de här smådjuren i sjöns botten, de mäts ju av större djur. Och de djuren har Mats Ottosson och Johan Nilsson koll på ute i båten.
Någorlunda. Fiskar till exempel och fåglar, inte minst, som äter av allt det här som kläcks i sjön. Vi driver nu långsamt
0,7 knop faktiskt.
0,7 knop. I en vind som börjar tillta lite grann norrifrån. Vi driver faktiskt åt ditt håll, sakta, Jenny, tillbaka mot Vidön. Och så ser man då, nu har vi fått lite uppsikt norrut, ser jag gamla och nya öar skulle man kunna säga, va, Johan? Du använder de begreppen.
Ja, De öar som kom upp då i samband med sjösänkningen, de är ju alltså nya. De kom upp ur sjön och började då koloniseras av växter och djur. Och just den här arkipelagen som vi ser framför oss, om vi börjar från vänster här nu, så är det Grundholmarna och sen så är det Foderö och det är Valön och de öar som är runt Valen. Och Valen är ju en gammal ö, den har ju funnits hela tiden, även om den var mindre förut såklart. Och samma sak med Foderö. Men sen är det några av de här andra, de har dykt upp efteråt.
Och de ser så fascinerande ut, de har liksom ingen kropp, det är inga klippor och höjder på det. Det är bara en liten grusplatå och så har det vuxit upp lövskog på dem. Så det ser ut lite som att det är ett träddungar som växer rakt upp ur vattenytan eller som växer på en flott som seglar omkring på Hjälmarna.
Vi brukar säga Berså-skär. Isen har knött ihop stenar i en ring, rund eller oval. Och sen i mitten där så brukar det kunna vara en alldeles slät yta och det kan vara lite sumpigt men kan också bli en fin äng. Ja. Och sen så står det träd runt på de här lite högre områdena, åsarna runt.
Och många av de här mindre skären då är väldigt viktiga för fågellivet, för häckfåglarna här i sjön. Och du är ju med och inventerar fågelskären i Hjälmaren vartannat år. Ni gjorde senast en sån inventering 2025 och du har just sammanställt den. Kan man säga något om vad du tycker var det mest intressanta? Eller vad har alla de här 10 åren av inventeringar lärt er, tycker du, som är intressant?
Ja.
Medan dvärgmåsarna flyger över.
Ja, precis. Det är roligt. Det har väl varit en kontinuerlig minskning av fiskmås till exempel. Från ganska få till väldigt få. Om man skulle uttrycka det på det sättet. Men det är inte säkert att vi har räknat rätt där. För det är nämligen så att fiskmåsarna i allt större utsträckning har börjat häcka själva. Alltså solitärhäckande kallar man det. Det är inte så att de häckar en och en, de häckar ju två såklart. Men de bor inte i kolonier. Mm. Och det där det är ju en faktor. Och vad det nu kan bero på, det får man ju fundera på. Här i sjön så har vi också kunnat följa då hur skarven... Och då ska jag säga att då är det ett par killar som heter Ola Strand och Leif Söldén som har gjort en studie som sträcker sig mycket långt tillbaka när skarven kom ungefär. Och så ser vi att skarven etablerar sig på en holme, bildar en koloni. Kolonin växer, de är kvar några år och sen så minskar kolonin och sen försvinner de och då flyttar de till en annan holme. Och det här är ju någonting som ligger till grund för andra ekosystem som blir efter att skarven har varit där. För då blir det där ofta en trutkoloni. Så där vi precis var här vid nyckelgrundet. Aha. Nu var ju vi vid nyckelgrundstenarna. Men du ser holmen till vänster där.
Som jag faktiskt, ja, det är ju som en riktig ö då, den, fast den kallas nyckelgrundet.
Jo, ja. Namnet har den säkert fått innan den blev ö.
Precis.
Och sen lever det kvar sen när det börjar växa träd på den. Det är en sån holme som det tidigare, ganska länge sedan, var en stor skarvkoloni på. Och sen har de försvunnit därifrån. Och nu är det bra mycket gråtrut där. Men inte bara gråtrut, det är en del andra fåglar också.
Men alltså först kommer skarv och sen kommer gråtrut. Det är ett mönster som går igen.
Ja, det tror jag man kan säga. Och gråtruten hänger ju med. Den finns ju där även när skarven bor där. Men sen blir det ofta så att den ökar i antal. Men det gäller även en del andra holmar som växer igen. Till exempel Bredgrund som vi kikade på igår. Där var det ju ganska mycket tärnor då när vi började räkna 4 år efter att den var röjd. Vi räknade 2015. Då var det en hel del fisktärna där. Och sen började det växa upp sly och nu är fisktärnan borta sen 4-5 år tillbaka. Och istället så är det en hel del gråtrut och en havstrut.
Så man skulle egentligen behöva röja de här öarna med jämna mellanrum om man ska tänka enbart på fågellivets bästa då, eller? För jag tänker att i en helt oreglerad sjö så kanske vinterförhållanden och isar och sånt där röjer på öarna. Men det sker inte i den utsträckningen här, eller? Så pratar man i Vänern i alla fall när vi sänder därifrån.
Ja, alltså om man önskar sig att ett speciellt fågelskär ska fortsätta vara fågelskär, då får man ju röja det för att det inte ska växa igen. Men för fågelpopulationen som helhet. Det finns mycket sten att bo på, va?
Ja, de flyttar någon annanstans.
Ja, det gör de. Mm.
Havstrut sa du. Vi drev just förbi nyckelgrundstenen. En ganska stor, nästan rektangulär sten. Där stod det en havstrut. En otroligt pampig historia. Stor. Ser lite överlägset på en där man driver förbi. Hur mycket havstrut finns det i Hjälmaren? Man tänker ju på det som en marinfågel, en havets fågel. Men är sjöarna tillräckligt stora så går det ändå. Men hur vanligt är det i Hjälmaren?
Ja, det är konstigt. När jag fiskar, då har jag alltid havstrut med mig. De är vissa årstider tidigt efter islossningen, då är havstruten dominerande. Men när man räknar dem, då visar det sig att det är ju bara kring en tiotal par.
Vad är förklaringen till det då? Finns det par ni inte hittar eller kommer det havstrutar från andra ställen?
Ja, det får du fråga någon annan om. Jag vet inte. Nej. Men det har stabilt alltså varit ungefär 10 häckande havstrutspar i Hjälmaren. Mm.
Den allra senaste inventeringen då, som just har sammanställts men som gjordes förra året, vad var det mest slående som hittade i den, tycker du?
Att vi har fått tillbaka en koloni med gråhäger. Och det är dessutom en sån koloni som aldrig existerat i Hjälmaren förut, för den är blandad. Det är gråhäger och skarv. Så det där blir väldigt intressant att se hur det utvecklar sig.
På vilket sätt är det intressant?
Det är svårt att räkna dem.
Ja, ja, ja. För er inventerare, ja. För de bygger ungefär likadana risbon i träden. Ja. Och vad är det som är häger och vad är det som är skarv?
Ja, ja, precis.
Men nu, hur går annars inventeringen till? När ni ska räkna som nu när vi drev in mot de här nyckelgrundsstenarna och där. Alltså hur, det ser ju helt omöjligt ut att räkna i mina ögon. Men hur går det till?
Ja, som tur är så finns det en del väldigt duktiga ornitologer som är med och hjälper till här och räknar, alltså som gör inventering. Ja. Och jag kör ju båt och det gör även Daniel Lindberg i Sörabin. Och sen har vi med oss ornitologer ut och de är skarpa och så kommer vi fram och så försöker vi räkna lite hur många som står där och så där. Sen går vi lite närmare och så gör vi en väldigt lindrig kortvarig störning och då blir det ett uppflog. Och då passar de på att räkna. Och det här är någonting som inte alls påverkar dem på något sätt. Utan de flyger upp en gång och sen så blir de räknade och sen sätter de sig igen. Så det är inga risker där.
Du kallar det för en Angry Bird-räkning?
Det kan man säga. För de som flyger därifrån som inte är kvar och är upprörda över att man är där och stör. De är ju alltså inte häckande på den lokalen. Utan det är bara de som häckar som vi är intresserade av.
Just det. Ja, det börjar friska i lite grann. Det börjar röra sig mer i båtskrovet och det börjar bli lite skum på vågtopparna. Jag tror att det börjar bli dags för oss att starta motorn och börja ta oss tillbaka mot Norra Vinön, Jenny. Jag säger tack till Johan Nilsson för den här morgonen. Så får du ta över nu på land, Jenny.
Ja, vi ska Ja, vi är ju på Vinön, ja. Jag och Daniel Gustafsson. Ja.
I förhållande till båt.
I förhållande till båt är vi det. Men jag tänkte att vi ska prata vattenväxter, så vi ska ändå ner i vattnet, Daniel.
Ja, nu tänkte du kika lite under vattenytan. För de har ju lite olika taktik, växterna.
Ja, för nu har vi pratat så mycket om hela sjön. Och vi har pratat om fiskarna och fåglarna. Men det är ju så bördigt. Vi har pratat om strandskogarna. Och det är också, kan man säga, bördigt om vattenväxter.
Nej, men det kan man nog säga. Att det är mycket och det är många olika arter.
Ja, vad har du då? Du har plockat upp. I en balja har vi för enkelhetens
skull. Vi fuskade
skull.
Lite grann här. Ja, men vi har ju en karaktärsväxt här som är typisk för sådana här näringsrika sjöar. Det är hornserven. Om du känner på den så känner du att den är lite bladen är liksom lite stela.
Du har plockat upp en slinga skulle jag då säga. Ja. Tänker en, nu får du ursäkta, ja, jättestor lummer eller något sånt där. Som slingrar sig. Och som du säger, det är nästan barrigt att ta
ja,
i dem.
Ja, lite barrigt. Det ser ut som en liten gran också kan
ja,
man säga.
Ja, just det.
Och sen har ju bladen sitter i kransar runt skälken.
Vilket också är som på en gran.
Ja, ja, kan man säga.
Och vad är hornet då? Är det att det är hårt som horn eller vad är det?
Ja, det kan ha med det att göra, tänker jag. Men sen om man tittar nära på de här bladen så ser man att de är grenade ute i spetsarna. Och då tänker jag att det ser ut som små horn. Mm. Sen liksom delar sig i flera och sen så har de lite har de lite sågtänder på de här grenarna.
Är den vanlig?
Ja, men den är vanlig i sådana här näringsrika sjöar.
Mm. Inte så djupt, va? Det är ju inte djupt.
Nej, ofta jag vet inte ner till vilket djup. De vill ju ha ljus. Det är ju en utmaning när man växer ner i en sjö.
Mm.
De kan ju inte växa djupare än att de får solljus på sig. Så det är ju så långt som där når. Och siktdjupet är ju inte jättestort här i Hjälmaren.
Nej.
Så ofta hittar man dem i de här grunda vikarna.
Här är en snygg, också slingrig sak.
Ja, det där är ju en som vi människor har hjälpt komma hit. som har funnits i... Man tror att den kanske har kommit in som en akvarieväxt tillbaka. Det här är vattenpest. Och det finns en... Den heter bara vattenpest eller bredbladig vattenpest. Den har funnits länge, sedan 1800-talet någon gång. Men så finns det en som heter smalbladig som har kommit lite senare.
Men för den har så fina, den har ju mer blad än barr,
ja.
Fast smala, väldigt fin.
Lite böjda,
ja, de är som lockade med en liten locktång varje blad neråt.
Ja.
Otroligt gullig. Men, och sen så har vi de här slingorna som har stora blad. Alltså nu pratar vi krukväxt.
Mm. Ja, precis.
Och en här orkidé.
Den här är ju tjusig, för du ser att skälken är så här zigzaggig. Så, här.
Ja.
Så att den böjer sig hit och dit. Ja, men den här är nate. Och en del kallar ju alla vattenväxter för nate. Men det finns ju ett släkte, Potamogeton, som heter natar. Innehåller, jag vet inte hur många arter det kan vara. 20-30 kanske. Och den här är ju väldigt bredbladig. Så den här hittar jag här nere i den här hamnen. Den har nog kommit inflytandes någonstans utifrån sjön. Den heter långnate. Inte så vanlig.
Hur vet du att den heter långnate?
Jo, men dels att den är så här storbladig. Stora, ja. Breda blad.
Ja.
Och sen att den har den här skälken som är lite zigzaggig.
Ja, det var en karaktär.
Och sen så ska den ha... Nu är den lite trasig den här. Men när man tittar på bladspetsarna så ser det ut som en liten huv.
Mm.
Som en liten huva, ser du? Mm. Det är också typiskt för den.
Just det, man skulle kunna, om man är väldigt, väldigt liten, typ som en dagslända, då kan man ha den som en kapuchon.
Ja, precis. En dagsländig kapuchon. Ja.
Det jag vill att vi också säger någonting om vass, Daniel. Och förresten måste vi göra det här där min klocka står av olika skäl. Men vi har ju vass överallt. Kan du plocka en vass eller?
Ja.
Vi gör det.
Absolut.
Vi måste prata om vass.
Jo, men det är ju verkligen en typisk växt för såna här grunda näringsrika sjöar. Ibland så kan det ju, en liten sjö och väldigt grund, så kan vassen ju täcka hela sjön. Bladvass heter den ju.
Alla kan nog säga, alla vet vad vass är. Det är så högt stort gräs. Det är vast också, bladen.
Ja, absolut. Man kan skära sig om man ska plocka.
Men det är ingen vattenväxt, den står i strandkanten.
Ja, den här trivs ju när vattnet rör på sig. När det fluktuerar upp och ner. Då trivs den bra där, kan man säga. Så den står ju i strandkanten med foten ner i det blöta och toppen upp över vattnet. Och det får inte vara för djupt, för då trivs den inte. Och inte för grund, inte för torrt, för då trivs den inte. Så den växer ju den här... Ja, den är amfibieväxt, kan man väl nästan säga.
Mm. Lite släkt med en groda då.
Ja, kanske.
Ja. Vad har vi? Vad är klockan? Den är där. Ja, men Daniel, jag tror vi hinner inte jättemycket mer. Men tack så mycket, så länge.
Mm, tack.
Daniel Gustafsson är biolog på Länsstyrelsen i Örebro. Och med det är vi framme vid veckans naturfråga nämligen. Den här veckan söker vi en som lever nära kusten. Tänk verktyg eller alg, så har du första delen av artnamnet. Slutledet syftar på den ryggplacerade taggighet som den har gemensam med två inhemska släktingar i samma familj. Arten vi söker är Max, en 17-taggare. Det finns chans att vinna tygmärke och termos om man skickar in sitt svar till naturmorgon@sverigesradio.se eller till postadress Naturmorgon 35930 i Växjö. Naturfrågan lyder alltså. Den här veckan söker vi en som lever nära kusten. Tänk verktyg eller alg, så har du första delen av artnamnet. Slutledet syftar på den ryggplacerade taggighet som den har gemensam med två inhemska släktingar i samma familj. Arten vi söker är Max, en 17-taggare. Rätt svar på förra veckans fråga var dagsländer och vinnarna var Annette Stoppani, Thomas Axenroth och Tola Duka. Hela Naturmorgon och från Hjälmaren kan man ju höra igen. på webben och i appen Sveriges Radio om man vill. Och nästa vecka då ska vi leta efter trollsländer, mossor och annat roligt vid Rönneå, ganska mitt i Skåne. Men med det tackar vi för idag. Producerade gjorde Lisa Henkov, tekniker var Andreas Palm, fältreporter Mats Ottosson och jag heter Jenny Berntsson Djurvall.